En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Lawen Redar har tagit socialdemokratin med storm. Nu kör Moderaterna kampanj för att skrämma väljare med henne och med tvångsblandning om sossarna vinner valet. Men vad är egentligen Socialdemokraternas plan för att klara integrationen? Idag möter vi Socialdemokraternas talesperson i integrationsfrågor, Lawen Redar. Välkommen till Katalys och starta pressarna, Lawen.
Tack så mycket.
Du har faktiskt inte varit här.
Nej.
Men du har länge gått vid vår sida. Eller du har liksom,
jag har länge väntat.
Du har länge funnits på den långa listan som Svenska Akademien säger. Den långa listan, där har du varit liksom nominerad.
Tack.
Äntligen, säger
vi. Äntligen har jag vunnit priset.
Ja, du är 36 år gammal. Du är utbildad jurist. Är du advokat också?
Nej.
Nej, inte än. Du har en karriär.
Kanske i framtiden.
Du har ett yrke på gång om du lämnar politiken någon gång. Uppvuxen i Stockholm.
Ja.
Föräldrar som flydde på 80-talet från Kurdistan.
Mm.
Du sitter i riksdagen sedan ett drygt decennium. 2014 kom du in och 2015 blev du ordinarie. Och idag är du, tycker jag, det är mina ord, inte dina, att den starkast lysande stjärnan i en ung generation socialdemokrater som står för en stark politik. Håller du med under beskrivningen? Du behöver inte ta värdeomdömet om dig själv om du är för väluppfostrad.
Fakta en gången var rätt. Sen det andra, när man får beröm och fina ord om sig blir man ju alltid glad över. Så tack för de generösa orden.
Men de är väldigt, jag menar dem. Precis när vi vaknade upp här i morse så har Soran Mamdani då, demokratisk socialist, demokraternas kandidat till borgmästare i New York, han har vunnit valet. Jag blev väldigt glad. Hur känner du? Vad tänker du om det?
Jag tycker det här är en svår politisk tid när vi tittar och blickar ut över vår värld. Och, politiska företrädare som tror på ekonomisk omfördelning och går till val på sånt som de allra flesta kan ställa sig bakom. Som att till exempel då, bidra till ökad omfördelning i form av att kanske höja skatter för de som tjänar som allra mest. Och möjliggöra då för de som jobbar hårt och står på vardagsgolvet och kämpar för att få ihop liksom livspusslet, att de också ska få viss rättvisa tillbaka i form av, vad är det han har gått till val på? Avgiftsfri barnomsorg, det har varit liksom ett stopp på hyreshöjningar. Och
det är som Sverige på 60-talet.
Så han ger ju en injektion till alla de som tror på ekonomisk omfördelning, att det faktiskt är valvinnarfrågor och att människor som... Det tycker jag är mest spännande, att han har tyckt få fler människor som kanske inte har trott på politiken att nu faktiskt bestämt sig för att gå och rösta. Det är ju hoppfullt om något.
Jag tycker också den här saken, ibland så tror jag att vi i Sverige tänker att vi har en så livskraftig demokrati och så starka rörelser och så, vilket vi på ett sätt har. Men att New York är ungefär lika stort som befolkningsmässigt som Sverige, kanske lite större. Men de har alltså haft 90 000 volontärer, de flesta unga människor, som har kampanjat. Jag menar, Socialdemokratiska partiet, där jag också är medlem, du är det i högsta grad, aktiv där, har 70-80 000 medlemmar. Det har minskat väldigt starkt. Det är ju väldigt inspirerande att tänka att i den här tiden, men en vänsterpolitiker, ja, ni är inte så stor skillnad i ålder, jag har inte ens tänkt på det. Ni är liksom ganska jämngamla. Men i princip då, med en klassisk, man kan ha synpunkter naturligtvis på detaljer. Och USA är inte Sverige och New York är inte USA ens. Men man kan ju ha ändå känna sig att med klassiskt vänsterbudskap, fördelning, rättvisa, kollektivtrafik, bostäder, barnomsorg. Mm. Det är ju liksom inte revolutionärt. Det är väldigt tagelanderskt. Så kan man verkligen entusiasmera människor, en ung generation, och få ut dem att rösta och vinna ett val. Inte liksom i ett brukssamhälle i Norrland, utan i världsmetropolen New York. Det måste ju ändå vara, då är vissa andra saker också möjliga.
Allt är möjligt i politiken. Det är verkligen så. Och är det någon lärdom jag har dragit efter de här snart 12 år i rikspolitiken, så är det att om jag innan trodde att det var stora begränsningar kring vad det är man faktiskt kan åstadkomma politiskt, så är jag av helt annan uppfattning idag. Jag ser ju att politiken har oändliga förutsättningar till att åstadkomma förbättringar och förändringar. Så för mig har det liksom blivit omvänt. Jag trodde att man kunde dra lite grann, men nu är jag så här, det går att göra hur mycket som helst. Men det måste finnas vilja, det måste finnas förtroende och det måste finnas stöd.
Och majoritet.
Och majoritet.
För att jag var ju med
majoritetsstöd.
Ja, men majoritet, precis. Jag menar ett starkt stöd för politiken. Och,
får jag bara lägga in då, ja, det här du säger? Det här är ju en rörelse som jag förstår i alla fall har väckts under en ganska kort tid. Och den är väldigt personcentrerad kring Mamdani. Och det är hoppfullt och budskapet är omfördelning. Det väcker någon enorm glädje i mig. Men det som bekymrar mig, det är ju att när man bygger rörelser så måste de bli beständiga. Demokraterna och den amerikanska politikens jämförelse med det svenska skiljer sig åt på så sätt att ja, du kan gå med, du kan vara volontär, men det är också under en viss tid. Och sen upphör det, om man inte då poppar upp 4 år senare och gör samma sak.
När han kanske då är kandidat
kanske
till
ännu större, det vet man inte. Men faran ligger just i det att det är tillfälligt. Jag vill ju att när människor tecknar liksom medlemskap i ett politiskt parti, att man är med och att man bygger på och att man utvecklar. Och får man ett förtroende i den rörelsen att vara en kandidat, att det liksom inte hänger på den som har blivit vald att vara det vid det tillfället, utan att det är en rörelse som hela tiden jobbar med att fler människor kan träda fram. Så det är väl den stora skillnaden, att jag hoppas inte politiken heller i Sverige ska bli så oerhört personcentrerad, utan att det är idéerna, det är politiken, och sen självklart måste ju politiska personer företräda de idéerna, men att det inte blir lika personcentrerat som den amerikanska politiken, det tror jag är ändå nyttigt att Sverige inte har hamnat i ännu.
Nej, jag håller med, och jag tycker det finns otroliga fördelar och liksom kvaliteter med våran folkrörelsedemokrati, och Katalys är finansierat av fackföreningar och att deras medlemmar finns i politiken och ja, alltså allt detta, att det är vanliga människor som är med. Men det finns ju också en, jag menar inte att man måste gå hela vägen till att ta personval på det sättet, men alla går ju med vid något tillfälle. Och om man är rädd, jag skrev i min bok om Håkan Juholt att arbetarrörelsen är, man behöver både lågan och man behöver kontrollera lågan. Så rörelsen vill både att det ska blossa upp liksom en präriebrand av entusiasm och liksom samhällsglöd. En rörelse ska starta, men sen vill man också kontrollera den. Och jag tänker att det alltid är en balans mellan entusiasm och kontroll. Och att det kanske ibland, vi skyddar oss, till slut så kanske man inte har någon låga att kontrollera. Att man är så infokuserad på att det inte skulle kunna brinna i liksom i papperna, att man liksom kontrollerar allting till döds, och att det blir, man är så rädd för en så att säga amerikaniserad personcentrering att man kanske, det kanske vart 20 år skulle vara en liksom upplossande S-rörelse i Sverige där 90 000 ungdomar entusiastiskt går med i Magdalena Anderssons återvalskampanj eller vad det nu är, och att man kanske inte ska vara så här, det behöver inte vara en motsättning, och jag vet inte exakt hur balansen ska vara, men jag tänker ibland att vår rörelse är så, vi kommer ur så här djupa led av långsamma processer och miljoner människor. Och nu är det en liten rännil av det. Och då kanske vi faktiskt måste vara som i början. Att det måste kanske vara lite mer
rörelse. Ja, styrkan i arbetarrörelsen i dess tidiga inledning var ju agitatorerna. Det var ju de som blossade upp en rörelse när de liksom första partistyrelsemedlemmarna åkte land och rike och skapade förbjudna möten. Det var ju inte tillåtet. Och liksom stod där på fälten och hittade någon barack och stå
kanske,
på och polisen grep in och militär grep in, men det man gjorde då var ju att man hade en övning som var intellektuell, man talade om en framtidsvision, man beskrev vad det är som har skapat det här samhället och vad man vill göra, och det mobiliserade människor, så där tror jag att är det någonstans där vi skulle behöva bygga entusiasm, så är det just att vi inte får tappa tilliten till att mötet, publika möten, att det inte skulle intressera. Det intresserar väldigt mycket människor.
Ja, 10 000 människor. Jag menar, ibland hör man ju så här att folk har slutat gå på möten med partiet, för det finns så mycket på tv, så har man på 00-talet. Och det är liksom, ja, det finns mycket på tv och det finns ännu fler kanaler. Och det finns mycket, många ser på Netflix, så innan jag går på nästa S-föreningsmöte så måste jag kolla igenom Netflix. Bara det som kom från igår fyller ju liksom mitt årskvot om man bara tar en sån här streamingtjänst. Men de har en hel del att göra på Manhattan också, 25-åringarna där. De har andra nöjen än att gå på politiska möten. Så att, ja,
men... Fast de går på politiska möten. Det var ju det som var intressant. Ja. Av det lilla jag har sett i alla fall.
Men det är det de gör. Jag menar,
ja, de går.
Men om man
ja,
säger precis. I Borlänge så att det finns så mycket att se på TV. Ja. Då tänker jag att på Manhattan, om man är en 25-årig student
ja,
där,
så. Ja, ja, ja.
Då
ja.
Finns det jävligt mycket som konkurrerar.
Men ändå gick man på det politiska
mötet. Men ändå går man på Mandani och så.
Ja. Nej, men det är som du säger. Det är både och. Både och behövs. Absolut.
Nu är det nästan i dagarna, 10 månader kvar till valet. Om man ställer frågan så här till dig då som riksdagsledamot, tung socialdemokrat. Om du får liksom ställa diagnos på Sverige. Hur är tillståndet i det svenska riket, i konungariket Sverige? Hur mår moder Svea?
Vi har en utbredd arbetslöshetslinje. 100 000 fler har blivit arbetslösa sedan den här regeringen tillträdde. De har lånat för att sänka skatter för de allra rikaste. Svenska tillväxten är i EUs bottenliga. 2023 krympte den svenska ekonomin. Det är totalstopp i bostadsbyggandet. Konkurserna är på rekordnivåer, inte minst i bostadsbranschen, men nu ser vi det på flera andra, inom flera andra sektorer. Vanliga människor känner av fortsättningsvis, även om det nu börjar ske lite förändringar, men höga räntor, höga matpriser, förlorat 10 års reallöneökningar. Så vi ser ett land på total defensiv. Det är alltså snart nu 4 förlorade år. Att man har valt att sänka skatten när man strukturellt kunde förändrat så mycket i den här tiden. Använda samma ekonomiska kraft till att åstadkomma förbättringar. Bygga bostäder, investera i järnväg och infrastruktur. Få till stånd den här energiöverenskommelsen eller... verkligen ta sig an frågan om att vi har enligt polisens lista 59 utsatta områden där 100 000 barn växer upp. Alltså sjukvården, välfärden, nästintill på bristningsgränsen. Den här förmiddagen så träffade jag några företrädare för Kommunals fackförbund som vi satt och tittade gemensamt på en film som heter Det omätbara.
Mm,
en film
underbar.
Som jag varmt rekommenderar.
Den
finns
underbar.
På SVT Play också. Men som handlar just om det, vad sker med en välfärd, vård, skola, omsorg, förskola, LSS med mera. Där vi liksom har hemtjänsten, där vi har fantastisk personal, omsorgsfull personal.
Som jobbar kanske med det viktiga som finns
som
i samhället.
Med, ja, och som, jag tycker de säger det så himla starkt, allt det här går inte att mäta, men i det stora livet så betyder det allt. Att min pappa, låt oss ta som något exempel så här, har en bra pension. Att min mamma som jobbar i äldreomsorgen har fler kollegor. För hennes huvuduppdrag, det handlar om att samtala med de människorna som är där. Att få dem att känna sig mindre ensamma. Det finns ingen ekonomisk mätning som kommer kunna mäta hennes samtal med en annan människa. Men det betyder ju hela världen för henne och för den hon möter. Så allt det här snålar vi på för att några få i vårt samhälle som inte ens kommer att investera de sänkta skatter de har fått i samhällsekonomin.
Oscar Sjöstedt fick en fråga från om det var aktuellt eller rapport när riksdagen debatterade budgeten. Så frågade han, vad ska du använda din skattesänkning till? Jag har sett spara väl det, sa han. Och det ska väl du skita i ungefär, alltså, sa Oscar Sjöstedt och SDs ekonomiska talesperson. Och han är höginkomsttagare, det är några som är det. Som har fått och kommer få ännu större skattesänkningar. Och väldigt mycket kommer gå till sparande. De märker inte ens av om det är 3000 kronor mer i månaden. De märker inte det. Och de här pengarna kunde användas till någonting annat.
Och så, verkligen dra igång en ekonomi som så mycket behöver det. Men om du liksom frågan är hur mår Sverige? Vad är tillståndet? Så tycker jag att det jag själv landar i är att Sverige har gått från att vara ett vänsterland till att bli ett mörkblått högerland. Och när den insikten når fler så börjar ju allt fler blicka inåt och fundera över att man har ett samhälle, ett Sverige som för väldigt många idag är oigenkännligt.
Mm.
Sådana här klassiska begrepp som pliktkänsla gentemot varandra. Att man jobbar hårt för att jag vet att du får det bättre om jag gör min insats och omvänt. Eller om pliktkänsla, solidaritet. Att vi alla får det bättre om vi alla är med och gemensamt bidrar. Och den här ekonomiska modellen har visat sig vara världens bästa. För det ökar tillväxten, stärker företagsamheten, ökar know-how i befolkningen. Men motverkar också fattigdom och kriminalitet i förlängningen. Jag menar, jag känner ett akut behov av att få vinna val. Och göra den här resan som krävs för att Sverige faktiskt ska gå mot att bli ett samhälle som håller ihop med ökad samhällsgemenskap. Men där vi börjar känna igen Sverige igen.
Men jag tänker så här. Jag håller med om allt det du säger. Och du behöver inte vara orolig. Jag kommer inte rösta på de borgerliga partierna i regeringen.
Jag hade inte tänkt att du skulle göra det.
Men jag måste vara lite djävulens advokat. Därför att så här. De vann ju för 3 år sedan lite drygt. Och de vann ju samhället som väldigt många människor då inte tyckte var rättvist och jämlikt och liksom gick åt rätt håll. Och då hade Socialdemokraterna lett 2 kraftiga minoritetsregeringar. Alltså 2 med kraftig minoritet. Man fick inte igenom sina budgetar alltid. Man blev nedskjuten så att säga av oppositionen. Det var decemberöverenskommelse som funkade ganska bra måste jag säga. Och sen januariavtalet som var ganska dåligt för socialdemokratins politik och på lång sikt tror jag. Men Sverige var inte perfekt. Vad gjorde ni för fel då? Vad var felet i valet och kanske innan valet då 2022? Och vad är ni har ändrat? Och vi behöver inte gå in på liksom dina kärnfrågor. Vi kommer prata integration och vi kommer prata om det. Men liksom, i den stora bilden, du som allmänpolitiker, vad var fel eller vad blev fel i den egna politiken? Eller vad gick snett i Sverige som gjorde att folk röstade borgerligt och höger och SD?
Jag tycker den som har varit modigast att kliva fram och säga att vi behöver en ny samhällsanalys, det är ju partiordförande Magdalena Andersson som bestämmer sig för att nu när vi gick ju fram i det här valet, det ska vi vara tydliga med, men
det räckte inte. Och då kan vi vinna 5 gånger till.
Ja.
Och vara i opposition med 48% ensamma på vänstersidan. Och då är jag fortfarande missnöjd.
Ja, jag med. Så att hon gör det som jag tycker är väldigt modigt, det vill säga att vi får för första gången nu vara i opposition där tidningar och journalister och tykonomer inte ska tycka att vi är en dålig opposition, utan att vi ägnar den här tiden åt att analysera oss själva och vad Sverige har blivit. Efter 8 år, vad har hänt? Och det är liksom 2 parallella processer. Det första är ju revideringen av partiprogrammet, som innefattar idag en jättestor analys över de här åren. Egentligen med tyngdpunkt från 90-talskrisen till idag. Och de här enorma nyliberaliseringar som sker i välfärden. Som har skapat en situation där vi är på det klara med att vi lyckas inte omfördela. På det sätt det var tänkt med välfärden. Vi har tittat på de enorma skattesänkningarna. Vi har tittat på arbetsmarknadsstrukturen. Jämviktsarbetslösheten. Vi har liksom tittat på alla delar.
Läser man allt detta? Så skulle det lika gärna kunna varit bitvis, är det lite mer välskrivet, vissa rapporter som du varit med i, andra är lite mer, ja det skickar de tillbaka till rapportförfattaren stilmässigt. Men tar man liksom slutsatsen politiskt så är det ju ett väldigt radikalt, alltså katalys är ju inte liksom till höger i socialdemokratin. Och vi har inte så många synpunkter på inriktningen, det är väldigt radikal, alltså en fräsch analys menar jag. I de här grunddokumenten.
Ja, jag vill bara säga det. Det var liksom först partiprogrammet. Men sen gjorde vi ju också den här liksom stora policyutvecklingsarbetet. Ja,
men
med
arbetsgrupper. Jag tyckte att det skrev jag också i flera sammanhang. När Magdalena Andersson höll det här talet att vi om samhällsgemenskap och det här nytaget då med de här arbetsgrupperna där du ledde en, det mest uppmärksammade. Då menade jag att jag såg liksom och hörde i hennes analys att det var äkta. För att ibland har det som rådslag och sånt där i partier kan användas för att man städar undan men håller folk sysselsatta. Men i det här fallet uppfattade jag att Magdalena Andersson kände att valet 22 hade liksom glidit henne ur händerna. Mm. Därför att vi hade inte svar.
Nej.
Riktiga, alltså vi hade inte högoktaniga svar på riktigt viktiga frågor. Och det här valet vi borde vunnit mot den här ganska läbbiga koalitionen som nu har regeringsmakten. Det borde vi inte ha förlorat. Och jag uppfattade verkligen helt ärligt och öppet att jag har inte själv svaren på vad vi borde gjort. Det var inte en kampanjfilm. Men hon hade inte det då. Alltså, jag menar att partiet
hade inte
analysen klar. Och då var man tvungen att göra ett riktigt arbete. Och det har ni gjort i det här. Sen kan vi diskutera alla slutsatserna. Men så jag uppfattade det som en öppet och ärlig process. Att vi behöver den här utredningen. Hon behövde den här utredningen.
Definitivt. Vad jag menade var att när vi blickar tillbaka och ser vad var det vi faktiskt, vad var svenska folket förra valet? Ja, det var ju kostnadschock. Bensin- dieselpriserna drog iväg. Vi vet att energikostnaderna drog iväg. Vi gick emot en lågkonjunktur som heter duga. Det är klart det kändes av i plånboken att vara svensk i kombination med en allvarsam utveckling kring kriminaliteten och stora integrationsutmaningar. Och efter 8 år så tror jag att vi har sådana dessvärre cyklar om ingen lyckas bryta dem. Att tänker man, nej men nu har vi gett er 8 år en chans här. Nu är vi i det här läget, nu testar vi det andra. Kanske kan det ha varit så. Men jag tror att det där var det som blev underkännandet. Vi gick fram i valet. Vi gjorde ett bättre val än vad vi gjorde innan. Men den gemensamma liksom vänstern och samarbetspartierna gjorde inte totalt sett ett tillräckligt starkt val. Och det vi gjorde med de här arbetsgrupperna, det var ju att först titta på vad Sverige är och sen göra en socialdemokratisk analys av vad behöver Sverige. Så att alla slutsatser är egentligen med en tydlig klassanalys i grunden. Men när vi beskrev problemen så upplevde jag också viss oro i arbetarrörelsen. Men gud, ska vi liksom svartmåla hela vårt samhälle? Vad är det här? Och jag är av uppfattningen, vi kommer in då på integrationsfrågorna, men är av uppfattningen att det är inte jättesvårt för människor som solidariserar med socialdemokratin eller har varit väljare i ur och skur att beskriva skatteskillnaderna, orättvisorna, arbetslösheten, att det är en katastrof att vi inte har lyckats med en ny skatteöverenskommelse sedan 90-talet, tycker ju både näringslivet och LO, så det är liksom alla tycker det som är...
Utom de som just nu är finansminister, för de vill inte.
Så. Nej. De vill bibehålla läget som det är. Man har inte heller några, i dagsläget några problem med att beskriva de effekterna liberaliseringarna, inte minst i skolan, har inneburit och selekteringen av barn. Att det är liksom koncerner som styr utbildningsväsendet i Sverige och inte politiker och väljare som kan bestämma hur den här utvecklingen ska bli. Men tredje dimensionen, det har ju handlat om, menar jag då, den mycket liberala synen på migration som hade ett ideologiskt högertänk under regeringen Reinfeldt. Och den är svårare, för att där hamnar vi liksom, många som företräder socialdemokratin, vi vill människor väl, vi vill ge fristad åt människor som söker sig trygghet, asyl av olika skäl. Men vi har varit svaga i vår beskrivning kring att migration kan användas i ett ideologiskt högersyfte. Och det är genom att...
För att riva ner ett samhälle då?
För att riva ner ett samhälle. I alla fall ett samhälle som har som ett högt uppsatt mål att ha kontroll på arbetslösheten. För att det tar tid att integrera människor. Inte minst människor som kommer från failed states med mycket svag utbildningsbakgrund. Om man inte genomför kraftfulla integrationsinsatser och bara låter marknaden få styra det hela, då skapar det här i förlängningen lågproduktiva jobb, hög arbetslöshet, det vill säga drömscenariet för högerorienterade företrädare.
Det är SAF-stadgar. Stadgar.
Ja, men för att det är det här som blir liksom den svårigheten, att vi beskyller inte den enskilde människans strävan att få ett bättre liv, men vi beskyller en ideologisk politik som vi måste angripa. Och det är det här jag menar har varit den tredje dimensionen som vi nu försöker redogöra för, att det måste finnas en klassanalys i vilka som drabbas. Och att det kommer vara väldigt svårt för fackföreningsrörelsen att stärka löner, villkor, om det är så att arbetslösheten är hög. Om man inte har en situation där själva lönearbetet har ett tyngre ekonomiskt värde för att det inte finns så många andra att plocka av.
Mm. Nej, men jag tänker så här, bara koppla fast innan vi glider in på integrationen som ändå är kanske huvudämnet idag. Det är din fråga så att säga. Men hur har vi hamnat i ett läge där borgerligheten och Sverigedemokraterna har fått bli garanten för att säkra vanliga löntagares plånboksfrågor? Alltså bensinpriser, elpriser, bostadspriser, matpriser. Alltså, för det var ju valet 2022. Ebba viftade med falukorven. Och Sverigedemokraterna kampanjade då för bensin- och dieselpriser och skattesänkningar och så vidare. Och jag tänker att den här... Alltså, plånboksfrågorna är ju oerhört centrala, inte minst efter den här kostnadskrisen där allas egentligen då nästan långt upp i medelklassen med bostadslån men framförallt de svagare ekonomiska grupperna som är svagare ekonomiskt, så har man ju drabbats oerhört hårt. Man hade ju inga pengar. Man hade en elräkning, kunde ju få en mamma att börja gråta, och till och med i medelklassen. Hur kunde vi tappa det där? Kände vi det inte? Förstod vi inte? Micke Damberg var ju här nyligen, och han sa att den kom ganska snabbt på val. Alltså, men det fanns ju diskussioner. Alltså, borde vi bli bättre? Borde man, för att vi ska ju prata om det. Du har varit med som gjort om då integrationspolitiken. Vi har lagt om rättspolitiken. Men har vi tillräcklig grad? Jag menar inte att du ska recensera andra talspersoner. Det är inte poängen. Men har socialdemokratin, är vi tillräckligt tydliga med att vi kommer aldrig vara tvåa på bollen vad gäller vanliga människors försörjningsförmåga? Plånboksfrågorna. Vi ska aldrig mer. För vi kan lova att vi ska fixa integrationen. Och vi ska inte släppa på migration.
Och då vill jag säga att de här plånboksfrågorna är också integration. För det var väldigt tydligt.
Det är väldigt mycket integration. Men, ja. Och det är klass och det är allting. Och det, ja. Men att man liksom, vi kommer inte vara tvåa på bollen. Vi kommer inte låta det hända igen. Som du sa i början här. Jag har också upplevt under mitt politiska liv att på 90- och 90-talet kändes det som att det fanns inga politiska redskap för att lösa någonting. Utan politikerna var ofta väldigt handfallna. Och sen 2008, då kunde man i USA på andra håll liksom baila ut banker och finanssystem. Det var bara, liksom, och samma sak i ECB då 2011, 12, 13 där. Och vi har haft under covid, liksom, bara vi öppnar slussarna. Det finns egentligen då pengar, i alla fall från finansiella marknaderna. Och efter det, nu står vi i en situation där vi har ett annat finanspolitiskt ramverk som är beslutat från 2027 i riksdagen. Även om vi vill ha mer, så är det ändå ett steg åt rätt håll. Och det blir ännu mer, för att man måste kanske låna till försvaret ännu mer. Man kanske måste låna till kärnkraft eller liksom finansiera det på olika sätt. Det spelar ju egentligen ingen roll, som Magdalena Andersson brukar säga, hur man finansierar det. Men det kommer ju öka de offentliga utgifterna, och skatteintäkterna kommer inte räcka. Och sen får de lösa det där och kalla det vad de vill, tänker jag. Nästan lämnas frågan om ramverket. Vi har inte så mycket ramverk som stör mig i alla fall. Men känslan är ju att vi kan egentligen hantera alla politiska problem. Förutom kanske okontrollerat klimat och krig. Och då kan vi bara rusta oss. Och det kräver också investeringar. Men att vanliga, alltså en vanlig arbetarfamilj. Det tycker jag tycker socialdemokratin borde bli bättre på att belysa det. För man har massa bra förslag. Bättre än borgarna. För vanliga människor. Men att man borde... Det här löftet, det här ekonomiska löftet. Vi kommer aldrig låta er ta smällen utan att samhället går in. Vi kan höja ett barnbidrag. Vi är beredda att när det uppstår en sån här situation med elpriser eller med kostnadspris på något annat sätt, då kan vi på en vecka fixa. En månad senare kan det finnas ett extra barnbidrag. Vi är beredda att göra det om den här krisen kommer. Vi kommer aldrig låta er ta smällen igen. Alltså någonting sånt.
Nej, men jag tycker det här är supertydligt nu när vi ser opinionen. Tilliten till den socialdemokratiska ekonomiska politiken kraftfullt har stärkts. För att det kan vara så att när man styr att människor känner sig, men gör de tillräckligt. Men jag tror väldigt få hade förväntat sig att man skulle få en regering nu som lämnar människor i sticket fullständigt. Och att man skiter i, ursäkta språkbruket.
De har inte gjort ett skit för vanliga människor.
De har inte gjort någonting. Jag var ju i chock när jag träffade Socialdemokraterna i Norge. Som berättar för mig att bland de första åtgärderna de vidtog, och sen kan vi väl strunta i liksom oljepengar och annat, men...
De har inte bränt dem på det
de
här ändå.
De har inte bränt det, absolut inte. Det är reformutrymmet som har gjort det här. Men de sänkte ju direkt avgifterna till förskolan. De mobiliserar starkt för att liksom, det inte ska utöka någon form av arbetslöshet. Öser pengar över välfärden.
Höjer
barn- och studiebidragen. Bostadsbidragen. Alltså de har gjort enorma investeringar bara för att hålla hushållen i intakt med liksom kostnadsutvecklingen. I Sverige gjorde vi ingenting. Medan vi har kunnat bevisa i varenda budget vi har lagt att det hade inneburit direkta förändringar i plånboken.
Och, vi har och då också för grupper där egentligen 400-200 spänn spelar liksom roll.
Ja, men det är ju inte bara barnbidraget. Det är barnbidraget, det är studiebidraget, det är bostadsbidraget. Vi har ju tittat närmare på liksom avgifterna nu med den här skuggbudgeten till förskolan och fritids. Nu gick ju den här regeringen vidare med det för de såg att det är rätt populära förslag. Ja. Så det har de ju copy-pastat från oss. Det är bra, det beskyller inte jag. Men allt kommer ju nu när svenska folket så tydligt säger vi litar inte på er längre. För ni har inte gjort någonting.
Nej.
Vi har levt under ekonomisk kristid under 3 år. Och nu ska ni komma med valfläsk sista året. Men därutöver så finns det inte bara hushåll- och plånboksfrågorna. De existentiella frågorna för Sverige tar vi ju ett grepp om nu med en seriös tillväxtagenda. Att så här, vi sitter ju inte och hånskrattar åt de...
När det går dåligt
när
för Northvolt.
När det går dåligt för liksom, ja men vi tar Northvolt som ett exempel, eller när utmaningarna med Stegra. Alltså vi förstår ju att de här frågorna är existentiella för vår nation. Vi ska leva av någonting i framtiden. Och nu befinner vi oss i en fas där nya varor, nya tjänster, nya liksom produkter ska utvecklas i takt med klimatomställningen. Världen efterfrågar nytt. Och vi hänger inte med.
Nej, de verkar ju, alltså, de...
Och de har ingen idé. Och det som har varit stabilt som har gjort att vi har fått såna här utländska investeringar som nu nästintill håller på att halveras till Sverige på grund av den här regeringen. Det har ju varit att vi har någon form av energiuppgörelse som håller över tid. Det finns liksom energiförutsättningar, det finns trygghet, Sverige är en seriös motpart. Vi är beredda att också statligt investera för att stötta upp. Vi vill stärka de utbildningar som krävs för att kunna ta de här nya jobben. Vi är ett land på framkant, det var ju det som var liksom ambitionen med bland annat då Mikael Dambergs, en av de propositionerna han har fram med, vad heter den, staten och kapitalet. Men liksom att staten går in nu här med en tillväxtagenda, en industripolitik. Och det har ju nu rent existentiellt bara hamnat i byrålådan, finns inte kvar. Och jag tänker, det är både de stora existentiella ekonomiska tillväxtfrågorna som den här regeringen inte bryr sig om. Och inte heller hushållen. Alltså vi kommer att befinna oss i allvarlig ekonomisk kris som en exportnation om vi inte får grepp om de här frågorna. Och jag är mycket glad över att vi har en partiordförande och en ekonomisk politisk talesperson som tycker att tillväxtfrågorna, industripolitiken är så grundläggande, för att de båda ställer sig frågan och pratar om det här hela tiden i den socialdemokratiska riksdagsgruppen om 10 och 15 år. Vad är det då för varor, tjänster, produkter som vi ska exportera till en global marknad i konkurrens? Sverige ska stå på topp. Vi ska inte backa in i framtiden, och det är det vi gör med den här regeringen.
Om vi går över till integrationsfrågorna då, så är du ansvarig nu för det. Du var innan det kulturpolitiskt talesperson i riksdagen, och så hade du arbetsgruppen, så att du har ju varit lite dubbelkört där, kan man säga. Men om man börjar där då, vad är egentligen en bra integration? Om du skulle börja med liksom din målbild, definition, ordboksdefinitionen.
Jag backar bandet lite grann, bara för att berätta lite kort om bakgrunden då. Kanske alla som lyssnar på det här eller tar del av det här inte riktigt känner till. Men vi gjorde ju den här analysen med 11 arbetsgrupper. Och målbilden är att man har olika verktyg i varje arbetsgrupp. För den gemensamma målbilden är hur vi kan stärka den svenska samhällsgemenskapen i en tid av konflikt, krig i vårt närområde, men också med stora ekonomiska och sociala utmaningar i vårt land. Verktyget min arbetsgrupp fick, det var det svenska språket. Och då tänkte jag, åh jösses, nej, ska jag hålla på med integration? Detta liksom slagfält, vem kliver in i det här frivilligt?
Minröjare, redar, kan du komma fram och gå ut på fältet?
Ja, men lite den, eller väldigt mycket den
det
känslan.
Det är kulturkrig här ute, kan du gå in och
kan
göra en insats?
Kan du gå in och köra? Men så liksom, gick hem, pratade med mina föräldrar. De har ju också ibland sagt till mig att du är liksom en socialdemokratisk politiker som alla andra. Ger inte in i de här frågorna,
nej,
utan... Håll inte på med det där, utan ta de andra liksom,
de materiella frågorna.
De ska du inte hålla på med. Men sen var det så fint, för att samma kväll när jag fick den här frågan så skulle jag äta middag med mina föräldrar, går hem till dem. Och så sa jag just det här, att vad tänker ni om att jag ska leda en arbetsgrupp som ska jobba med svenska språket och integrationsfrågorna? Och jag såg bådas blickar så här, och ingen sa någonting.
Och så de gick och, ja, vi ska bara... nu duka av nu, vi vill ha kaffe innan du går.
Men det var så starkt, för min mamma sa till mig då, hon sa så här, nej men det är ju så att Sverige har stora utmaningar. Och man kommer inte komma ifrån det, hur mycket man än blundar. Och det kan inte, ni har inte råd att blunda, ni socialdemokrater. Ni är de som måste mer än något annat parti greppa tag om alla samhällsutmaningar. Gör ni inte det, så kommer någon annan att göra det, som inte vill ha just ökad samhällsgemenskap. Så ta dig an den här uppgiften, men gör det som en socialdemokrat. Och jag blev så berörd av att hon sa det till mig. Och jag blev fortfarande ganska berörd av att hon säger det. För att då blir det också så här, man måste göra vissa saker för att det är viktigt. Och det här är viktigt för Sverige. Det är en ödesfråga för Sverige. Att vi lyckas med integrationen. Och när vi började med den här arbetsgruppen så vände jag mig direkt till alla demografer vi har. Ganska många demografiska forskare. Så bara, men hur ser det ut då med svenska språket, med den demografiska förändringen på grund av invandringen till vårt land? Hur har den sett ut historiskt? Hur har Sverige hanterat de här frågorna? Vad är den röda tråden? Demograferna säger till mig tydligt att inget land har under en så kort tidsperiod förändrat sin demografiska sammansättning på grund av invandring som Sverige har gjort. Inget västerländskt land har gjort det. 200 000 i befolkningen var utomeuropeiskt födda år 1990, då jag är ett år gammal. Idag är motsvarande siffra 1,5 miljoner. Det är en jättedrastisk förändring av befolkningssammansättningen. Det i sig driver på frågor om språk, kultur, integration. Vissa partier vill göra det här till sin viktigaste fråga av ideologiska skäl.
Och negativt.
Och negativt. Vi måste göra det för att det är ett faktum. Det är den verklighet vi har att göra med. Det är oundvikligt att prata om integration, språk, att möjliggöra liksom förutsättningar för människor som ska bli bättre. För att annars riskerar vi att få en permanentad andra klassens medborgarskap i det här landet. Och det vägrar jag acceptera. Och det var så fint för att när vi... Liksom jag är en riktig folkhemssocialdemokrat. Min stora idol är ju Per Albin Hansson. Men det var en forskare som sa till mig att så här, men det du håller på med när vi hade släppt vår rapport och vad det var vi beskrev var utmaningen och sådär. Så jag ser det, du håller ju på att gå tillbaka till folkhemstanken. Så här, ja, det är det jag gör. Men då, jag skulle kunna förklara det på det här sättet att Per Albin Hansson, han börjar ju med arbetarna. Och så säger han så här, Sverige åt svenskarna, säger han. Och det han menar med det är att Sverige ska bli ett land för svenskarna, för stugfolket, för liksom arbetarna. De ska få bära framtiden genom demokratin. Deras villkor ska stå i centrat. Inte kungadömet, adeln eller liksom kyrkans makt.
Herrefolket.
Ja. Så att Sverige ska bli ett land för svenskarna. Och det är det vi gör. Vi demokratiserar, ger löften om att demokratin kan materialisera bättre villkor för människor i vårt land. Och att framtiden ska bäras av vanliga människor, svenskarna. Och sen kommer vi till liksom hela vägen då, nu hoppar vi jättestora kliv, till liksom Palmepolitiken, familjepolitiken på 70-80-talet. För nu ska kvinnorna bli svenskar. De ska få ingå i arbetskraften, få uppbära ekonomi, och som vår kanon säger att en viktig process här var ju att avskaffa sambeskattningen. Men det var ju också att införa äldreomsorg, barnomsorg, verkligen få kvinnan ut i arbetslivet och få makt och inflytande, och Sverige förändrades ju med det.
Och det är egentligen sent 70-tal, det är mitten 70-tal och framåt.
Precis, vi är ju inte fullt ut jämställda, men vi kan ju definitivt säga att de här två processerna har demokratiserat vårt land. Där börjar liksom demokratiseringen, här kommer den materiella jämställdhetspolitiken. Och den här forskaren ville säga till mig då, när vi håller på att materialisera integrationen, så sa han så här, ni håller ju på att göra invandringen till svensk. Det är liksom tredje skiftet nu. Och det ska innebära förändringar. För det betyder att vi börjar med språket precis som man gjorde när Sverige åt svenskarna. Arbetarna skulle få språket, makten, bildningen. Invandrade grupper ska få makten, språket, bildningen över Sverige. För de har kommit till ett land som har en 100-årigt försprång av demokrati. Så det är klart att det måste till med samhällsorientering. Det måste till med kunskaper om det svenska språket. För annars kan man inte delta på likvärdiga villkor. Det är det första. Det andra, människor måste komma i arbete. Det tredje, vi kan inte ha utsatta områden med försämrade materiell levnadsstandard som råder i de här områdena.
Det är ju liksom så enkelt att åker man till Karlaplan eller promenerar till Karlaplan och ser planteringarna, de välklippta gräsmattorna, de figursydda träden vid den fungerande plaskdammen med fontän, och där ligger små kaféer och det är väldigt trevligt och prydligt och det är stark köpkraft i det kvarteret. Och så tar man tunnelbanan en halvtimme ut från stan till någon utsatt för, Tensta, Rinkeby, Skärholmen, you name it, så är det ju dels en annan befolkning. Det är ingen hemlighet. Det har sådana som du aldrig, det är ingen snack. Det är väldigt stor invandrarbefolkning där, stor andel. Och, men det är också ett slitage. Det är en annan fysisk levnads...
Alltså, standard.
Det som händer, jag menar, det är skitigt.
Ja.
Det är skitigt. Det är inga tulpaner liksom i rabatterna.
Det här hade aldrig, det är liksom klass och etnicitet nu, men det här hade aldrig accepterats i något annat bostadsområde. Att råttor får härja fritt. Att överfyllda papperskorgar står. Fontäner som ska vara fina på torgen är icke-fungerande. Och det beror inte på människorna, det är en liksom eftersatthet. Det här är så absurt, men när socialdemokratiska kommunpolitiker har sagt att vi ska bryta segregationen och vi ska inte ha ett utsatt område på polisens lista, då har det varit så i ganska många kommuner. Vilket jag bara, är det så här det är? Ja, för kulturen blir en sån. Då är det så att tjänstemän, oberoende tjänstemän i staden, måste göra en safari till det utsatta området och börja titta lite på varför förvaltningarna inte har prioriterat de här områdena. Bostadsbolagen får skäll, varför gör ni inte mer? Så nu är ju arbetet igång, för att vi har verkligen pekat ut att så här kan vi inte ha det. Tänk dig en unge som växer upp i ett bostadsområde. Inte nog med att man i de utsatta områdena ser en tredjedel eller hälften av den vuxna populationen inte har ett jobb att gå till. Därutöver så ser man ju att området är liksom, bänkarna är förstörda. Någon nedbränd byggnad står där. Viktor Barth Kron sa till mig i Expressen när jag berättade att en fastighet nära Gottsunda skolan hade stått nedbränd i några år innan man kom till rätta med det här. Så men det där är väl ett extremfall. Det är inget extremfall. Jag var i Perstorp för bara en vecka sedan. Där har alltså Migrationsverket placerat asylsökande i en fastighet där det är såna allvarliga mögelskador att barnen utvecklar astma efter 3 månader.
Det är jävligt.
Det här, alltså Lort-Sverige är tillbaka.
Men alltså, jag
och
tänker,
det här fattar man inte om man bor i Stockholms innerstad.
Jag bodde väldigt länge i Skärholmen. Sen bytte jag interna bostadskön in till Söder. Där jag bor fortfarande. Men jag bodde liksom hela mitt liv i förorten. Och så vid 35 års ålder efter 15 år i hyresrätt så bytte jag den i kommunala kön. Och då innan jag drog så hade det då varit så att det var väl när man sprängde i Skärholmen för någon av de här vägarna. Då var det otroligt mycket råttor. Och jag ringde in och det var ju som, vad fan är detta? Det här är ju, de är ju stora som hundar, alltså stora som taxar. Proppmätta råttor, kloakråttor, de har varit där sedan stadsdelen byggdes. Och sen ringer jag in och så, ingen svarar, hör ingenting. Sen får jag liksom en notis i någon av de här mitt i-tidningarna, så är det så att råttinvasion på Östermalm. Och då tänkte jag, hur fan är det måste ju vara liksom, det kan ju inte vara värre på Östermalm. Och då var det så att det var 50...
Hade råttorna tagit sig
nej,
från Skärholmen?
Men det är ingen som hade ringt. Då ringde jag och frågade. Då hade en ringt och klagat från Skärholmen. Och det var jag. Men på Östermalm, där klagade man. Så att det finns ju liksom många strukturer här. Man känner ett ägarskap. Man är missnöjd hur det ser ut på Karlaplan. Och då ringer man. Man vet vad man ska ringa. Apropå språket. Och att ha resurser alltså, och vara en del av samhället.
Verkligen, dåligt skämt. Men det är ju så, resursstarka människor kommer ju alltid att utöva sitt medborgarskap genom att man faktiskt säger ifrån.
Ja.
Och det är precis så vi vill
ha. Medborgarskap.
Ja.
Liksom.
Men har man inte språket med sig så kan det inte utövas. Men mitt exempel som jag återanvänder ganska ofta, jag tycker det är så fint. Men i Botkyrka kommun som är en av de kommuner, nej den första kommunen i Sverige tror jag det är, vars befolkning har en majoritet utlandsfödda, blir den första kommunen i Sverige att ha det. Där blev ju språkfrågorna väldigt centrala, för att föräldrar märkte att barnen när de gick i förskolan inte utvecklade svenska språket, för de pratade modersmålet hemma. Så började ställa krav på språk i välfärden. Språkutvecklande insatser för pedagogerna och liksom barnskötare och förskolelärarna. Och det här utvecklar sig till att bli språkpolitik för hela kommunen. Man har liksom gått vidare i nästan alla välfärdsområden och jobbar med språkfrågor hela tiden. 10 år senare när jag leder den här arbetsgruppen så kom jag dit, eller 13 år senare, och ställer frågan, hur har det gått med alla de här språkkraven? Jag menar, det här är ju fortfarande för många kanske känsligt att prata om, men ni har ju liksom gått före, ni har ett helt decennium bakom er. Vad har hänt? Och då säger de så här, ja, välfärdsarbetare jobbar oftast i samma kommun där de bor. Och språk är ju ingenting du bara förhåller dig till på liksom arbetstid.
Teoretisk plan.
Språk är ju en maktfaktor. Så berättar de att ja, det vi börjar märka nu är hur många som ringer och klagar på snöröjningen på vintrarna. Det är en, liksom en indikator.
Det är jättebra.
På...
Då, har man,
har man lyckats.
Men du antyder också någonting som... Det finns ju många historier och känslor kanske att saker går åt fel håll, vilket det också kanske gör på många sätt. Men det finns ju också, man läser då och då i olika tidningar, att när man gör insatser som i Botkyrka eller man gör inriktade projekt i Angered kommun, i stadsdelar i Göteborg och så vidare. Ganska små medel, det kanske inte ens alltid handlar om pengar, det kanske är metoder, att man kanske låter föräldrarna i ett område träffas och prata med varandra. Det kan få enorma resultat att föräldrarna blir en grupp som kan snacka med varandra och utbyta erfarenheter och stödja varandra och så. Alltså olika metoder på olika platser. Men det går ju att göra saker.
Ja, självklart.
Utan att vända upp och ner på hela samhället. Det går att åstadkomma mycket bättre resultat,
ja,
i utbildningssystem och svenska.
Men det kräver, Daniel, både hård för politik men också de här viktiga liksom mjuka insatsen.
Det mjukhårda.
Den hårda slutsatsen är ju att har man lågkonjunktur och mycket hög arbetslöshet, då kan man inte liberalisera migrationen. Du måste ha kontroll på arbetslösheten. Vi som parti och arbetarrörelsen i stort vet att hög arbetslöshet för med sig konfrontationer, polarisering i befolkningen på materiell grund, har också varit grogrunden till farliga ideologier. Och vi har ett etnonationalistiskt parti, skulle jag vilja beteckna Sverigedemokraterna som, på ordentlig frammarsch i en tid
av... Jag har några ord till jag kan använda.
Ja, det kan man
göra.
Det
kan vi ta sen.
Efter Stegrud är jag klar med den beteckningen. Men med det vill jag säga att arbetslöshet är farligt. Det är aldrig bra för någon och allra minst för ett samhälle som vill ha en ordnad, kontrollerad utveckling för att främja en välfärdsstat. Så då är den hårda slutsatsen att då måste man ha kontroll på migrationen. Och det är inte bara arbetskraftsinvandringen, det gäller också övrig invandring. Det betyder inte att man frånträder de liksom förväntningar ett välfungerande samhälle har kring asyl och internationella åtaganden. Men det måste stå i proportion till vilken kapacitet man har. Det är den hårdföra slutsatsen jag har dragit. Och det kan ju vara den kanske mest drastiska omläggningen, men jag står för det. Att jag tycker det är viktigt. Jag vill inte att befintligt arbetslösa ska hamna i lågproduktiv sektor. Jag vill inte att de ska hamna i konkurrens med andra människor. Här har man företräde in i arbetsmarknaden och man behöver ha nationella insatser för att människor ska träda in på arbetsmarknaden med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men den andra delen som vi då kom in på liksom med språkpolitik, med välfärdssatsningar, med att avskaffa marknadsskolan, att motverka privatiseringar i förskola och vuxenutbildning. Det här är också lika hårdfört. För då säger vi ju också till riskkapitalister att det duger inte. Det duger inte längre. Vi kan inte bli av med 10 miljarder i svensk skola som egentligen borde ha gått till lärare, till specialpedagoger, till språkutvecklande insatser. Till och med i Rinkeby nu där jag var i tisdags, förra veckan i tisdags va? Ja, nu blandar jag ihop dagarna. Det är väldigt mycket resor jag gör. Men på en förskola i Rinkeby så säger alltså en förskolelärare till mig att segregationen har gått så pass långt nu att det finns en risk för att man själv segregerar sig också. Så medan den här fantastiska offentliga förskolan jobbar med språkfrågor, stärker integrationen, ser till att barnen får gemensamma referensramar, är verkligen inträde in i det svenska samhället för att när man sen kommer till grundskolan och gymnasieskolan att man hänger med, att man får en chans, att det ska gå minst lika bra. Och då har man ju också ett väldigt viktigt arbete kring att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, att motverka liksom kulturer som patriarkala normer och liknande, att alla barn ska ges en värdig demokratisk chans. Då finns det med friskolesystemet och marknadsförskolan en möjlighet för föräldrar att säga att mitt barn ska inte vara en del av det här. Så nu sätter jag min unge på en religiös friskola några kvarter härifrån. Alltså, det
och
här
överskottet
är...
kan gå till IS-resor.
Alltså,
vilket du Säpo har kartlagt.
För mig är det High Chaparral.
Mm.
Alltså det här har skapat... Alltså, det är inte bara liksom Barbara och engelska och liksom sådär, utan det är ju det här. Så när liksom högerpartierna ska då komma och säga att vi vill motverka islamism och hedersförtryck, så säger
börja med skolan. Med, och skolpengarna.
Börja med förskolan.
IS-resorna som betalas med skolpeng.
Det är absurd.
Kan ni börja med dem?
Det är absurd. Så att här ska vi ha verklig samhällsgemenskap på svenskspråkig grund och med svenska demokratiska värderingar. Och om det inte träder in i förskolan, om det inte träder in i grundskolan, om det inte träder in på gymnasiet.
Då får du faktiskt träda in på högskolan, tror jag. Nej, jag ska, någon gång måste du träda in.
Vad ska det här hända då?
Nej, men så här, om man säger så här. Frågan så att säga, som jag tror många människor i vårt land har ju röstat på Socialdemokraterna eller röstar på Socialdemokraterna eller tänker att de kanske skulle kunna göra det. Men jag tror många människor i Sverige tänker att de här sakerna som du nu talar ur skägget, mitt skägg kanske, men du talar rakt ut om detta. För min del har jag aldrig haft något problem att tala om att det finns problem, sociala problem, religiösa problem i vissa kanter av en mycket små minoriteter. Det finns det även på politiska kanter. Så finns det extremister och de är ett problem, även om de har en annan hudfärg eller hårfärg. Jag förstår inte vad beröringsskräcken har funnits av. Men har det funnits en beröringsskräck i socialdemokratin, om vi säger tidigt 00-tal, slutet på 90-talet, att liksom alla som har en synpunkt på det här, som du nu talar väldigt öppet om, din nya linje, vår nya linje, har man varit liksom... Har socialdemokratin varit naiv? Har man varit liksom slapp i sin analys? Har man varit feg? Eller vad var det som hände? Vågar man inte prata om det här? Eller hade man fel åsikter? De här islamistiska friskolorna, det är ju förjävligt. Men det är också förjävligt med allmänna vinstdrivande friskolor. Men på ett annat sätt då. Men vad tänker du? De som är lite skeptiska till sossarna idag, därför att man tycker att, du kan säga det här nu, men varför, vad sa du för 20 år sedan? Vad sa socialdemokratin för 20 år sedan? Eller varför tyckte ni så då och inte som ni gör nu? För då tror jag inte att Sverigedemokraterna hade vuxit så mycket.
Det tror jag är helt rätt slutsats. Men vi har levt i en nyliberal era politiskt och det har kommit till uttryck på massa olika politikområden. I form av massiva skattesänkningar för de som har det allra bäst ställt.
Ja, det är groteskt.
Det är groteskt idag. Nu kommer ju liksom Norges miljardärer och flyttar till Sverige för att det är bättre för dem att vara här än i Norge. Det är verkligen den utveckling vi ser. Vad gäller privatiseringarna i välfärden, inte minst skolan, så är vi ju snart ett världsunikt land.
Vi är det, tror jag faktiskt. Ja. Chile har ju lagt ner dem.
då är vi ett världsunikt land.
Nej, men det
är så hemskt. Det är så hemskt. Och när det kommer till integration och migration så har vi varit oerhört marknadsliberala. På så sätt att vi har bedrivit en nyliberal migrationspolitik och vi har satt integrationen där marknaden ska lösa det här. Det mest nyliberala har ju varit lagen om eget boende för asylsökande.
Och den har man pratat om sedan tidigt 90-tal.
Jag vet.
Alltså ett av de första
1994 infördes den.
Alltså en av de första debatter jag hör någon sån här svar direkt eller någon sån här, det är Sivert Röv. Alla är döda som var med i det programmet. Kommunalråd från utsatta områden, socialdemokrater, ursossar som bara, vi kan inte ha det här systemet för då flyttar människor och så pajar liksom strukturerna som kan integrera människorna. Det sa de samma dag det här infördes.
Nej, men man har haft någon idé om att...
I 30 år har det funnits.
Ja, för mig är det här det största sveket. Jag tror Boel Godner sa i ett radioprogram 2017 att... Det var hårt det hon sa, jag minns det så väl. Hon sa, för varje unge hon möter i Södertälje som inte har framtidstro är hon beredd att beskylla EBO för.
Mm.
Det vill säga... nästan 40... jag vet inte exakta siffran, men 40-60% av våra asylsökande har hamnat i 15 kommuner i våra mest kapitalsvaga bostadsområden. Det är också orsaken till varför Tensta, Rinkeby, Skärholmen, Vivalla, Skäggetorp, Angered bibehåller sin status som utsatt område.
För det fylls på.
För det fylls bara på med nyanlända som flyttar in till släktingar och landsmän. Om den nyliberala... liksom argumentationen är att...
Laissez-faire. Gör vad ni vill, men kräv inget av samhället och samhället kommer inte göra någonting för
Nej,
er.
Dels det, och dels så för att göra det lite mjukare så säger man så här, ja men landsmän vill bo med varandra, säger man.
Och Tim bryr ut så här segregationsböcker om att det är bra med lite kluster av människor och sådär. Det är
alltså
modernt.
Att de ska stå för sin egna välfärd inom den etniska gruppen. Jag menar, Sverige har en generell välfärdsstat. Vi är ju det land som hårdast har gripit in och sagt att demokratiska värderingar och jämställdhet ska gälla. Vi tror inte på trångboddheten, för det motverkar både jämställdhet och demokratiska
värderingar.
Och utbildning och liksom, så här. Vi tror på generell välfärd och frihet för liksom individen. Och det här motverkar det, för att då flyttar man ju in hos släktingar och landsmän och så kommer man inte ut ur det. Alltså när vi har knackat på liksom femte familjen i ett utsatt område, som visar sig inte bara vara en familj utan tre, då inser jag att då krävs det drastiska förändringar.
Socialpolitik,
bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik och en total omläggning av den svenska integrationen. Och man får kalla mig vad man vill. Jag bryr mig inte.
Jag kallar dig Lavenreda, det duger för mig.
Men för mig är det solklart att det är en stram migration som krävs. Och det är en samhällsplanerande integration i form av språkpolitik där vi går längst idag. Aktiv arbetsmarknadspolitik, för den här alltså högerregeringen har ju inte, jag vet inte ens vad arbetsmarknadsministern nästan heter.
Ja, de har bytt nyss.
De har ingen proposition, finns inga insatser, finns ingen seriös politik på området. Och tredje, att vi efter kartläggning från polisen har utsatta områden som en välfärdsnation.
Och polisen säger, det räcker inte med resurser till polis och åklagare. Vi måste ju bygga ett samhälle, säger liksom dessa rikspolischefer, och låter då som ungefär någon socialdemokratisk arbetsgrupp. Att vi behöver socialtjänst, skola, helt samhälle, idrottsföreningar. Alltså, en sån här grej.
För att gå tillbaka till utsatta områden, bara slutligen. Det vi ser, och vi tittade på med den här arbetsgruppen, var att vi kan ju självklart lämna tillbaka till den socialdemokratiska partistyrelsen. Det var då. Nu bär jag ju liksom kongressens slutsatser. Men så här, vi kan ju gått fram med lite språkpolitiska insatser och så är det klart. Men jag menar ju att när man har liksom under 30 års tid bedrivit den här typen av nyliberal agenda, då måste man lägga om politiken i sin helhet. Och jag sa inte det i din förra fråga. Har vi haft svårt att göra den här omläggningen? Ja. För att från vissa delar av näringslivet så kallades LO som sa stopp till den här arbetskraftsinvandringen, så kallade man dem protektionister. Och vi hamnade i ett läge när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen där man liksom självklart ideologiskt på alla sätt måste avfärda Sverigedemokraterna. Men man kan inte avfärda en samhällsutveckling av segregation.
Nej.
Eller att språk är viktigt.
Eller underbudskonkurrens på löner.
Eller andra klassens medborgarskap.
Människor som bor i containrar och äter mat som de inte får till, som de inte kan värma.
Utan man måste prata.
Slaveri har vi i Sverige idag, ja, i praktiken.
Ja.
Vi skulle kalla det i alla andra sammanhang.
Så för mig är det supertydligt. Då måste man lägga om politiken och den ska vara hård för. Jag kommer aldrig till en utrikesfödd svensk säga att språk inte är viktigt. Då skulle jag ljuga den rakt i ansiktet. Jag kommer säga att språk är helt avgörande för dina livschanser.
Jag tror alla förstår det också.
Alltså, då måste man göra den resa som vi håller på att göra nu. Och som jag tänker prata klarspråk om överallt.
Jag tänker, du har nämnt det redan, men arbetslösheten idag 8,7%. 478, siffrorna kom faktiskt igår. 478 000 människor söker jobb, har inte tillräcklig sysselsättning. Ungefär lika många har vi kommit fram till på Katalys här egentligen undersysselsatta. För det räcker med en ganska liten sysselsättning för att inte räknas som arbetslös. Bland utrikesfödda var 14,4% arbetslösa. Kvinnor då 14,8%, män 14,0%. Våra utredare då, Max Järnek som jobbar på Katalys tillsammans med Tony Johansson, ekonomhistoriker. De har ju räknat ut och visat i en otroligt bra rapport som ligger på Katalys hemsida att det finns många delar i att skapa full sysselsättning och sänka arbetslösheten. Men det här är ju på något sätt, för mig då, för det, mitt perspektiv är att kärnan i de här 30 förlorade åren. Vi har dels en ekonomisk politik i allmänhet, men framförallt man släppte på arbetslösheten. Och oavsett regering, förutom en kort period, en månad under Göran Persson 1998, så har vi i princip haft en väldigt hög massarbetslöshet. Alltså under 30 år. Det är som inte den gjorde fel eller den gjorde fel, utan vi har gått upp på en ny jämvikt som är liksom snarare 6, 7, 8, 9% än 2, 3%. Och de visar då att investeringar, alltså man kan
vi har ju inte haft en jämvikt på 8%.
Nej, men 5, 6, alltså ja. Arbetslösheten har legat, istället för att under efterkrigstiden låg den på 2, 3, 4.
Ja, visst.
Och nu har den legat
jag
på 6, 7,
8. Jag förstår att vi har en ny jämvikt, men den har inte legat.
Nej, men en ny nivå.
Ja.
Nivån ligger mellan 6 och 8.
Ja.
Jag tror inte på jämviktsarbetslöshet. Jag menar inte att det är det jag pratar om.
Jag fattar.
Utan jag menar att den har aldrig kommit ner under det. Och då blir det så här, det de visar då det är att man kan hålla på med arbetsmarknadspolitik, det är helt nödvändigt, mycket bättre än idag. Man måste utbilda människor till de jobb som finns. Men det handlar också om investeringstrycket i bostäder, i ekonomin i allmänhet. Mm. Och genom i princip den enkla matematiska grejen är att om du höjer investeringarna med 1% så kan du sänka och gör rätt saker, så kan du sänka arbetslösheten med 1%. Hur ser du på det? Är du beredd att är socialdemokratin beredd att göra detta? Och då menar jag liksom att nolla arbetslösheten genom 4% underskott, men investeringar kan ju komma från privat sektor, från offentlig sektor, de kan gå arm i arm. Hur ser du på detta? Och hur viktig är liksom arbetslösheten i din integrationsmodell, om man säger så, din vision?
Man kommer inte kunna lära sig svenska om man inte befinner sig på en arbetsplats. Framförallt inte om man har mycket låg eller svag utbildningsbakgrund. Språket måste utövas för att man ska lära sig det. Så att utan arbetsmarknad, ingen integration.
Dina föräldrar kom hit på 80-talet, min pappa kom hit på 60-talet.
Då fanns det jobb och det var högkonjunktur i stora delar. Vi hade väl några kriser, oljekrisen 70-talet, liksom, men 80-talet. Men 80-talet är ju högkonjunktursåren.
Jag sitter med en grej. Valet 1976, när sossarna har valupptakt i augusti 1976, dagen innan har siffrorna kommit från AMS. Arbetslösheten är nu nere på 1,7% och det tar 3 veckor att få jobb. Och man förlorar valet.
Tänkte vilket samhälle.
Vilket jävla samhälle. Vilket
och kolla vad
samhälle
vi har hamnat i. Nej, men självklart tror jag på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Självklart tror jag på att våra gemensamma resurser ska gå till det gemensamma. Att bygga ett starkare, robustare land för ökad tillväxt. Och det borde vara en ännu snabbare och mer drastisk slutsats i en tid när vi har krig i vårt närområde, när orosmolnen är så stora. Då behöver man infrastruktur. Då behöver man dämpa den sociala oron genom ett aktivt bostadsbyggande så att fler unga...
Som också ger folk jobb.
Som ger folk jobb, inte minst i kommuner som verkligen efterfrågar bostäder, för att människor kanske inte lägger sin livsbesparing på att testa ett jobb i just den kommunen. Man kan bo i en hyresrätt tillfälligt för att känna av hur det är, och sen får man se om det är där man vill bo. Så samhälleliga stora investeringar kommer vi att behöva göra, och jag tycker vi också manifesterar det tydligt i våran skuggbudget, vad det är vi pekar ut. Infrastruktur, järnvägen, bostadsbyggande, aktiv arbetsmarknadspolitik, större omfattning offentlig ekonomi, det vill säga anställningar i välfärden, behöver vi. Så det finns ju otroligt många stimulatorer,
alltså,
för det här.
En av de roligaste sakerna, du kanske har sett eller inte, men jag tyckte en av de roligaste sakerna som Elisabeth Svantesson sa i sin budgetpresentation. Då höll vi på att ramla av stolen. Vi stod faktiskt här och såg på tvn, för tvn har flyttat in i vår studio. Och då sa han, glöm aldrig kraften i de offentliga investeringarna. Alltså vi bara, det här är ju inte klokt. Det är underbart. Det är liksom, det är liksom honung för en någon som har socker, liksom, behov. Ja. Det var liksom helt otroligt. Och jag tänker, det ska ju vi kunna ha som slogan. Glöm aldrig kraften i de offentliga investeringarna.
Nej, men jag tycker att det är inget skifte egentligen. Det här är klassisk socialdemokrati, ja. Och Keynes liksom, men i en ny etapp i en modern tid. Det viktiga då är ju att när man gör stora samhälleliga investeringar så måste man välja. Och sen måste man fundera på om de här samhälleliga investeringarna bidrar till att också sänka arbetslösheten. Det kan ju vara så att vissa stora och nödvändiga investeringar förbättrar liksom förutsättningarna i ett samhälle, men inte nödvändigtvis leder till att den befintliga arbetslösheten sänks.
Nej.
För att man hämtar arbetskraft.
Alltså
man kan hämta arbetskraft från andra länder som sitter på kompetenser. Så att för mig måste man göra både och det är det jag tycker vi gör tydligt. Att ska vi nu göra de här stora investeringarna så vill vi ju säkerställa att människor träder in i arbetskraften också med anledning av det här. Och då krävs det enormt mycket utbildningsinsatser nu. Jag menar, har man 500 000 människor i arbetslöshet så vet vi att det här avser unga människor, det avser inte minst människor som är färdigutbildade i en byggbransch som nu håller på att skola om sig i brist på arbete. Det är ju en katastrof.
Det är en katastrof.
Men vi har också de här grupperna som du pekade ut. Jag menar, utrikesfödda kvinnor med väldigt svag utbildningsbakgrund. Jag har besökt otroligt mycket verksamheter, och det här är ju den gruppen jag upplever att nuvarande regering säger är nästintill obildningsbar.
Jag hatar det där. Det är
en
sån jävla människosyn.
För mig är det
alltså
en människosyn som är fruktansvärd. Men jag står på Stadsmissionens folkhögskola som har svenska köksutbildning, kallar de det.
Alltså hemkunskap i någon mening, eller?
Nej, nej, det här är riktiga köksutbildningar.
Ja, okej, okej. Alltså det,
svenska blir... för att kunna jobba i restaurang. Matbespisning, ja, och restaurang, okay. Och besöksnäringen. Mm. Och ställer frågan till dem så här, okej, det här är väldigt, eller grupper med mycket svag utbildningsbakgrund. Många har bott i landet länge men har inte utvecklat det svenska språket. Men hur snabbt kommer de här kvinnorna in i arbete? De säger så här, hitta någon...
Innan utbildningen är klar ungefär,
ja, men, ja, 70% har jobb innan utbildningen är klar. 70%.
Det är fantastiskt.
Ja, men, och, bara,
och de här ses ju då som liksom failed liksom persons. Ja. Alltså, de ses som, det här går inte att fixa, och säger SD-klustret.
Och jag har aldrig mött så...
Du ger dem en utbildning till det yrke som behövs, så får de jobb. Och sen kommer många saker lösa sig.
Såklart. Och de här börjar jobba i matbespisningen, i förskolan, i skolorna, också i besöksnäringen, i Stockholms kulinariska restaurang. Jag menar... Det händer ju fantastiska saker.
Min pappa var diskplockare det första han gjorde när han kom till Sverige. Sen blev han byggnadsarbetare.
Ja. Och vi har ju så mycket platser som, där vi har liksom brist på människor. Ovanför Gävle skulle jag säga att nästan var och varannan kommun skriker efter arbetskraft. Och ändå så har vi hög arbetslöshet i
Stockholm.
Och det här
vi skrev idag i Dagens Industri här, jag och Tony Johansson, att det är därför den här regeringens återvandringspremie då för flera miljarder som skulle kunna gå till arbetsmarknadsutbildning av arbetslösa eller någonting annat väsentligt. Det är ju en massa borgerliga kommuner och rögna kommuner som bara avvisar detta därför att de lever i verkligheten och inte i någon sorts papperstiger i Stockholm. De behöver ju folk. Jag brukar säga att om man åker från Sergels torg i Stockholm i en bil norrut mot Kiruna så tar det 3 minuter, sen börjar skogen. Och sen börjar liksom i princip i Sveriges alla problem är i princip med några få undantag, några kvarter i Stockholms innerstad och storstäderna, så är det i princip då, och det är väl kanske då mest en bostadspolitisk fråga, så är det i princip brist på folk i industri, brist på folk och brist på folk med kompetens.
Och det är därför utbildningsplatser blir helt centrala, men jag tänker med det här återvandringsbidrag, det är ju inget nytt egentligen. Sverige har haft ett återvandringsbidrag, det finns en sån förordning sedan 1984 tror jag. Och det har funnits där. Och det finns där för att vissa människor söker fristad i en tid av krig och konflikter och oro. Sen vill man tillbaka. Och då har det här bidraget funnits. Men om det här är den enda åtgärden, det vill säga inga arbetsmarknadsinsats, eller ja, väldigt, väldigt svaga sådana. Man har dumpat liksom en finansiell börda på kommunerna för att det är jättesvårt att finansiera välfärden idag. Jättemånga kommuner står med stora utgifter kring försörjningsstöd och står och tittar på vad staten, när ska staten komma in med en aktiv
och kommuner,
arbetsmarknadspolitik.
Och kommuner, regioner är de som har lånat att investera. Det är de som har investerat också åt Sverige.
Ännu värre tyckte jag det var med Aspling, Sverigedemokraten där, som säger att Jokkmokk tackar nej. Och de kanske då inte ska räkna med statens stöd. Eller var någon så här hot, Trumpism tyckte jag. Så bara, har du någon aning om vad Jokkmokk är för en kommun? Och vad de har gjort för Sveriges BNP. Alltså, snacka om att inte fatta hur världen ser ut norr om Gävle. Hur mycket de här norrländska, alltså Norrbotten, Västerbotten, står för.
Vi är glada att de är en del av Sverige. Att de vill vara med.
Tacksamma.
Det är otroligt tacksamt alltså att de är det. Att
energipolitiken, LKAB, jag menar, liksom, det finns...
Och vad får de? Järnvägar som inte funkar, järnvägar som spolas bort om det regnar.
Och en stat som är fullständigt ointresserad.
Malmbanan. Finns ju typ inte, den går ju inte att köra på, utan, och turisterna som vill åka inlandsbanan, de meddelas att man får åka buss, och då vill man inte åka inlandsbanan
då,
på semester.
Då förstår jag verkligen att de här kommunerna reagerar när staten säger att nu ska vi komma med någonting som blir ett återvandringsbidrag. Alltså, men å andra sidan, vi måste ha en tydlig integrationspolitik. Det är upp till var och en som människa om man vill leva kvar i Sverige eller inte, men om man nu vill ingå i den svenska samhällsgemenskapen så finns det både plikt och rättigheter. Och det här är det vi ska vara tydliga med. Men när jag menade i mitt tidigare exempel på liksom att invandringen ska bli svensk, är det möjligt, så menar jag att den kan bli det. För att i det rent emotionella, som jag både har en personlig erfarenhet kring, är ju att de allra flesta blir kvar. Man blir
Sverige
kvar.
Sverige är ett fantastiskt land.
Sverige är ett fantastiskt land. Vi har demokrati här. Vi har utmaningar också.
Jämställdhet, möjligheter.
Men vi är ett land som människor vill vara kvar i.
Det är ett underbart land. Till och med våra förorter, om man bara fixar till att människor har jobb, att bostäderna är bra, att det kanske finns fler bostäder, vi kommer in på det strax. Då är det ju fantastiska
de
områden i grunden.
Och om man då bygger sin framtid på att bli svensk och
man
en del av det svenska
samhället.
Ja. så är det så. Det kan vara smärtsamt för den som har tvingats lämna, men barn och barnbarnen blir svenskar.
Vad tänkte du på när det här...
Och då tänker jag att så här, ja. Då måste vi bara säkerställa att människor känner att man tillhör, att framtiden är här. Att man vill vara med och bygga det här samhället till att bli ännu bättre än vad det är idag. Och att skapa en polarisering kring de här frågorna tjänar ingen på.
Men de här utspelen under hösten där Sverigedemokraterna har sagt liksom att ja, men det var väl i samband med kanondebatten, va? Att här står liksom två invandrare i tv och diskuterar vårt svenska nationskulturarv. Vad kände du då?
Jag fick ju tag på Sverigedemokraternas vitbok den här sommaren, så jag har ägnat ganska mycket tid åt Sverigedemokraterna. Mer i ideologiskt hänseende. Jag är intresserad av liksom den intellektuella ideologiska tankeverkstan som pågår i alla partier.
Och som
egentligen
är väldigt kontinuerlig i Sverigedemokraterna. Det är väldigt långa linjer.
Men Sverigedemokraterna har ju på ett mycket framgångsrikt sätt byggt en sköld mot etnonationalismen som heter den öppna svenskheten. Det vill säga att etnonationalismen bygger ju på att man kan inte ingå i en samhällsgemenskap. Du kan inte.
Nej, och det är där det här klassiska judar, samer och finnar. Precis. Kan inte bli en del av Sverige och så.
Och för att bygga en sköld då, för att de inte ska vara extremister, så har man byggt den här öppna svenskheten som handlar om att det ska finnas kriterier.
Och det är retorisk figur i stort sett.
Det är det. För att då kommer de där sakerna. Zlatan är inte svensk. Judar, kurder och samer är inte svensk. Och så måste man krishantera det där. Och så var det nu Simona Mohamsson i en Expressen-intervju. Som var faktiskt en väldigt fin intervju om henne och hennes familj och hur hon ser på de liberala demokratiska värderingarna och sådär. Men
jag tycker hon verkar faktiskt vara en jäkligt hygglig prick.
Familjereportaget var väldigt fint, men då citerar ju Jimmie Åkesson och länkar till det här på Facebook. Och så
han
säger
gör det.
Ja, men då skriver han så här. Sverige är, hoppas jag inte återger det fel, men Sverige är egentligen mitt land. Underförstått, inte hennes.
Det är ju inte klokt.
Det kommer till uttryck och sen så kommer den här Stegruds, liksom en perser och en svenskfödd kurd. Svenskfödd kurd.
Man kan alltså aldrig bli svensk om man är...
Och då är min fråga så här, varför är det ingen som ställer frågan till Sverigedemokraterna om den här öppna svenskheten? Vilka kriterier ska man uppfylla för att bli svensk? Och inte de negativa kriterierna, vad du inte får vara.
Nej, nej.
Utan vad som ska till. För att jag är av absolut, jag är övertygad om att de allra flesta i vårt samhälle tycker att det här är en extrem syn på svenskheten. Att man inte kan ingå i en samhällsgemenskap. Jag menar, vad ska jag, jag är född här.
Nej, men det är,
jag är uppvuxen
jag
här.
Inte heller. Jag var finsk medborgare mina första 10 levnadsår, för att min pappa kom hit och fram till typ några månader efter jag föddes så fick man sin pappas medborgarskap och han var finsk medborgare till jag var 10 år gammal.
Alltså, och vi har jag jobbat inte, hårt klassmässigt
är,
för att komma
i. Vi är ganska integrerade. Vi känner så, jag äter falukorv, jag åt falukorv och makaron liksom och bruna bönor idag. Det är säkert turkiskt i botten. Nej, men det är liksom, det här är ju patetiskt. Ingen håller med om det. Det här är extremism. Alltså i botten av det här partiet så är det det som återuppstod. Det man sopade ihop i den nationalistiska rörelsen, fascistiska rörelsen säger jag, efter andra världskriget och sa, okej, ras kan vi inte köra, inte gener. Men vi kan köra kultur. Det är där kampen går. Och det är då man inte kan bli svensk.
Precis. Och kulturfrågorna är inte oviktiga. Men det farliga med det här är ju att de menar att Sverige blir ett harmoniskt land utan invandring.
Och det harmonin...
Som om klassklyftor aldrig har skapat polarisering när Sverige var ett mer homogent, alltså homogent land. Ådalen har inte hänt. Liksom, nationen har inte varit på randen till revolution under 10-20-talet.
Alltså, välfärdsstaten, alltså, det här, när min mamma växte upp i Västertorp på 50-talet. Ja. Och det var Sveriges tät, alltså det var Sveriges, Skandinaviens största skola låg i förorten Västertorp. Idag är det liksom, nu lite mer, mindre bara pensionärer. Det var, sen var det liksom 80-90-talet var det Sveriges pensionärstäta, norra Europas pensionärstätaste område. Det var Dion Schweizis by som hade flest högst andel pensionärer. Där alla bodde kvar. Det var så lyckat samhällsbygge. Men det var oerhört mycket barn. Och det var oerhört mycket kriminalitet. Och det var den första heroinisten. Och det var liksom mods. Och det var liksom, och morsan slogs med polisen på Hötor. Så det var verkligen, hon var vanlig kids där. Det var oerhört trångbott. Det var oerhört mycket arbetarklass. Och alla var inflyttade. Men inte från Kurdistan och Grekland och sådär, utan de var från Borlänge och från Smålands inland och det var skilsmässor och pappa hade stuckit och det var liksom, det var väldigt mycket sociala problem. Och hon sa alltid att det är ingen skillnad på folk och folk, det är ingen skillnad på invandrare och svenskar, utan För du skulle växa upp här på 60-talet. Sett liksom motsättningen här. Alla som drog kniv när de bråkade med kidsen i Fruängen för någon hade snott någon tjej eller kille där. Mellan de här två. Idag liksom helt sammanväxta förorterna. Medfyrande emellan. Alltså, välfärdsstaten, full sysselsättning, bostadspolitik integrerade arbetarklassen i städer som Sverige och andra städer. Eller städer som Stockholm och andra liksom ställen i Sverige. Men det var jättemycket sociala problem. Utslagning, utsatthet, fattigdom, trångboddhet. Allt det vi idag pekar ut att det är liksom Tensta, Rinkeby, Gottsunda, sådana områden. Och vi kan då peka på att folk har annan hårfärg och kanske annan hudfärg och annan religion. Och kommer liksom... Men i grunden menar jag att de här kriminalitetsproblemen är, det är människor som är rotlösa, som kommer dit. Det är arbetslöshet, det är fattigdom, det är sociala problem. Löser man de sociala problemen, det här ekonomiskt materiella som du har pratat om, då löser man också en väldigt, väldigt stor andel av de här integrationsproblemen.
Men det, jag tror att den stora faran i det som har hänt är att för kunde man inte säga nej till integration? Det kan man göra idag. För att systemen möjliggör det. Du kan själv välja bort samhällsgemenskap genom att placera din unge i en religiös friskola.
Eller hemundervisning.
Eller hemundervisning. Du, liksom, det finns inget tvång på något sätt. För,
det finns inget samhälle.
Nej, men inte tvång, men det, liksom, det finns ingenting som innebär den demokratiska integrationen i ett samhälle som man måste acceptera. Utan du kan själv välja bort det på grund av en nyliberal syn på det här. Men jag tror liksom, har vi kontroll på migrationen, bekämpar vi arbetslösheten, kommer vi se en helt annan utveckling av den sociala oron. Och jag tror ju i grunden att det här skapar samhällen som gör att människor kan lita på att demokratin ger resultat i deras egna liv. Och att det här är liksom det bästa som så här möjliggör en bättre integration. Istället för det som vi har hamnat i, att så här, den, för en går det bra, men inte för alla. Utan det är den här selekteringen jag har så enormt stora problem med. Sen hoppas ju jag givetvis på att med de utmaningar vi har idag med kriminalitet och med gängskjutningar som går ner i åldrar och den katastrof som har utvecklat, att vi liksom kan vända utvecklingen både materiellt, men vi kommer också behöva ha verktyg som vi inte har haft tidigare. Men jag hoppas ändå att får vi en chans att bevisa att vi kan råda bot på arbetslösheten, vi tar tillbaka skolan i fullvärdig kontroll, vi investerar i människor, att det också får en effekt på kriminalitetsutvecklingen.
Du kommer inte undan en fråga, för att just nu pågår ju, man måste ändå säga, en ganska orkestrerad och effektiv kampanj, i värsta fall effektiv, från moderater och andra då, som hävdar att sossarna med dig i spetsen kommer tvångsblanda bostadsområden, bussa skolbarn till skolor de inte vill gå i och bygga höghus mitt i villaområden på öde tomter. Och det här låter ju som en helt idiotisk och jävligt impopulär S-politik. Hur har ni kommit fram till detta, Lärnredar? Det här låter ju faktiskt inte alls bra om man ska vinna valet. Eller det kanske är jättebra. Men vad säger du om den här kampanjen, den här tvångsblandaren Lavenredar som jag hör så mycket om på sociala medier? Men sen när jag letat efter de här källorna och det, så är det något uttalande av ett kommunalråd som var missförstått och klippt ur sitt sammanhang. Och sen var det en rad som inte sen blev den slutgiltiga raden i ett förslag i någon intern motion. Och sen var det något förslag internt om att man skulle kanske bussa eleven när man hade lagt ner en skola. Och sen var det inget mer. Var fan kommer det ifrån? Vad säger om kampanjen?
Tvångsblandning är en lögn. Det finns ingenting som heter tvång. Är det någonstans där jag tycker vi ska stärka integrationen för människor som har kommit till vårt land, så är det väl med liksom robustare verktyg. Men det har aldrig funnits något tvång. Det är en lögn. Däremot så måste jag tacka borgerligheten, för det har aldrig varit av sånt intresse hos medlemmar, hos medborgare att dyka upp när jag dyker upp. Jag har inte haft ett enda öppet medborgarmöte under 150 deltagare. Alltså alla vill veta vad det är som pågår. Och då får jag en jättefin chans att agitera för socialdemokratisk integrationspolitik.
Jag har hört att KTH-studenternas höstupptakt här kommer de ha tidningen Tvångslandaren som de säljer för att finansiera sitt festande.
Ja, det är bra. Hoppas det kan gå till kampfonden. Nej, men vad vi har sagt är väldigt tydligt. Alltså, den existentiella frågan är ju, ska vi ha utsatta områden i Sverige?
Moderaternas svar är ja.
Moderaternas svar är ja. Det är det. Moderaternas svar på det här är ja. De har varit tydliga med att de tänker inte bryta segregationen. De tycker det är okej med utsatta områden. Det är det de säger till de 100 000 barn som växer upp i de här områdena, som förtjänar ett helt annat liv och helt andra materiella förutsättningar. När jag ställt den existentiella frågan varför vi har utsatta områden över tid, så var det en forskare som sa tydligt till mig att det handlar om att titta på karaktären av de här områdena. Det här blir tydliga EBO-områden, det vill säga inflytt av nyanlända på grund av den här lagstiftningen som gör att man flyttar in till landsmän och släktingar. Det har inte avskaffats ännu. Ett avskaffande skulle innebära att vi bestämmer var människor ska hamna. Utifrån att man bor i ett mottagarcenter när du är asylsökande. Och har du rätten att få stanna, då ska du kommunplaceras i den kommun som efterfrågar dig och dina kunskaper och som kan möjliggöra en god integration för dig. Finns sådana kommuner? Ja, det gör det definitivt. Jag sa norr om Gävle, men det är väldigt många kommuner som verkligen kan bidra till en god integration och som är potentiella tillväxtkommuner som efterfrågar arbetskraft. Får man inte stanna, då hamnar man på ett återvändande center och då får man lämna landet. Och så motverkar vi också ett skuggsamhälle, så det blir en kontrollerad integration. Det är det första. Det andra är stopp på social dumping i de här områdena. Det finns oseriösa fastighetsbolag som drar till sig människor med försörjningsstöd från rika kommuner till utsatta områden. Det här är den inflyttning som sker. Då är det ju rätt svårt att med välfärdsinsatser
lyfta. Och så styr upp skolan, ja. Och så renoverar man och bygger nya bostäder.
Och vilka flyttar
bostäder
ut då? Det är de som har blivit mottagliga för välfärds- och integrationsinsatserna.
Och fått jobb,
för de flyttar ut. Så då blir det så att vi permanentar utsatta områden. Och vad vi vill göra då är sätta stopp för inflytt av de här grupperna. Social dumping måste motverkas. Kommunerna får ta ansvar för det här och sluta dumpa dem till fattiga bostadsområden eller fattiga kommuner. Vi ska avskaffa EBO. Superviktigt systemskifte. Där liksom drar vi bort den här katastrofen vi har haft då i snart 30 år. Eller över 30 år. Och vi vill förbättra levnadsvillkoren i de utsatta områdena för att över tid skapa helt andra förutsättningar. Det innebär att det ibland kommer behöva rivas fastigheter om de är alldeles för undermåliga för att rustas upp. Vi kommer att bygga mer av blandade boendeformer i de här utsatta områdena, för de består av 70-90% hyresrätter. Vi vill bygga villor och radhus. Vem är emot det? Det fattar inte jag.
Nej, det är ofta Moderaterna i Göteborg som har föreslagit det här.
Ja, men visst. Ja. Vi vill rusta upp centrumerna, ta tillbaka dem i offentlig regi. Det finns ju hur mycket saker som helst att göra.
Jag googlade lite grann, som man gör då. Sajten Politikkollen, vi kan dela de här länkarna sen, svarar på frågan, vill Socialdemokraterna ha bussning av skolbarn? Och då svarar den här sajten, nej, Socialdemokraterna har inte lagt något förslag om att tvinga elever att bussas till andra skolor. Partiets linje handlar om att minska skolsegregationen genom regler för antagning och ett ansvar för en mer allsidig social elevsammansättning. Det är inte samma sak som tvångsbussning. Och Adam Sveiman då, borgerlig ledarskribent på mycket högerliberala Göteborgsposten, skriver då 17 september 2025. Kritiken mot Socialdemokraternas planer på befolkningsblandning är överdriven och lär inte bli den stora valfråga som vissa på högerkanten hoppas. Man skriver då, han avslutar liksom med, just nu måste man kisa kraftigt för att se en sådan målsättning hos Socialdemokraterna. Alltså helt enkelt, är det en trumpifiering vi ser av moderater även i regeringskansliet? Alltså, jag tycker det är en helt annan ton den här gången mot alla tidigare regeringar. Det är som att de har tagit det värsta av SD och liksom gjort det till sin retorik, sin politik. Jag statsråd, de är kulturkrigare och inte samhällsbyggare. Vad tycker du om det?
Jag tycker att Moderaterna, utan att ha sagt uttryckligen, går till val på att inte bygga bostäder, går till val på att förbjuda hyresrätten.
Mm. Det är sjukt.
Det är sjukt.
Och införa marknadshyror då?
Den största frågan för 18-25-åringar i vårt land
handlar om att få en egen bostad. Vi har ett parti som styr landet som säger ni ska få leva med era föräldrar tills ni är 45.
Och då får ni ärva
deras bostad. Och trumpifiering av politiken, ja, när det är lögner, rent uttalade lögner, så skapar ju det här oro. Men jag är inte rädd för det. Jag är faktiskt inte det. För att jag tänker ju mer på hur ska Moderaterna ta sig ur det här hörnet de har målat sig in i.
Det är därför de fästar som om de satt på överklassdäcket på Titanic. Skeppet sjunker, vi har några festvåningar, vi har några dagar kvar. Finns det någon tredje moster som kan ha sin 70-årskalas här i statsrådsvåningen? Nu tittar, undrar kansliet här lite grann, ditt kansli. Kan vi få 5 minuter till avrunda eller är det bråttom? Men när måste hon vara i riksdagen?
Ja, du får boka taxi, vi ska ut här
från 10 minuter. Ja, boka taxi till 14:15 och då är du ute. Det här är alltså inte ett gisslantagande utan detta är en podd. Den heter Stora Prästarna. Det här är Laven Redar, hon är fri, hon är inte bunden. Hon kan röra på händerna så vi ser att hon har bara pratat med 1,5 timme. Om intressanta frågor. Vi har kommit en tredjedel in i mitt manus. Den första i en triptyk av poddavsnitt med Laven Redar. Nej men helt enkelt, bara liksom för att liksom runda in så att säga. Vad har SD gjort rätt de sista 10 åren när de har vuxit och vuxit och vuxit? Du och jag, vi tycker inte om dem. Vi vill inte se dem i regering, inte i närheten av regering, inte i riksdagen. Men de finns där. I mätningen nu 22%, 23%, 24%, de är 7-8% större än Titanic-högen i Kristerssons parti. Vad är det de har gjort rätt? Vad kan vi lära av dem?
De hade rätt när det kom till den extremliberala synen på migration och att vi inte tog integrationsutmaningarna på stort allvar. Alla väljare till Sverigedemokraterna är långt ifrån att vara etnonationalister. De vill se ett samhälle som håller ihop. De vill att deras materiella villkor ska förbättras. De ser att de hamnar i konkurrens med nyanlända. Och det här är en verklighet som vi borde ha tagit tag i för länge sedan. Och det är det de vill veta nu. Kommer vi ta det här på allvar? Menar vi allvar när vi säger att vi tänker satsa på att bekämpa arbetslösheten? Att vi tänker investera i välfärden? Att vi stramar åt migrationen under en lågkonjunktur? Under den här tiden med mycket hög arbetslöshet? Att vi får ordning först på integrationsutmaningarna? Och då är mitt svar ja. Vi har dragit lärdomar av det här. Vi har skrivit en rapport om det. Att vi ser de här problemen. Vi lägger om politiken i sin helhet.
Alltså, om man är en gammal socialdemokrat som har varit med i det här nyliberala. Man har kanske en pension man inte är nöjd med som man, och jag tycker håller med, den är för låg om man har jobbat i 40-45 år. Man kanske var arbetslös på 90-talet, man kanske blev sjukskriven en period eller så i slutet av arbetslivet, som många, många blir. Och så känner man att samhället, de här 1,5 miljoner människorna som har kommit till vårt land, varav en del inte har riktigt integrerats. Och man känner då att socialdemokratin har inte levererat för oss. De här 30 åren, det var, vad fick vi då? What's in it for us? Vi som byggde landet. Vad säger du till den väljaren? Hur ska, den som kanske har lämnat Socialdemokraterna i senaste valet och nu står och väger. Lita på Magda, men litar man på politiken? Alltså, det här är ju inte för att vara taskig mot dig, utan vad, alltså grundbudskapet, hur ska vi övertyga, eller du övertyga väljarna att lita på reformkraften i Socialdemokratin? Att det inte bara är ord, och sen blev det något februariavtal, liksom, och så blev det ingenting. Förstår du vad jag menar? Det här är ju grundfrågan för att bygga tillbaka förtroendet.
Ja, självklart. Nu har vi gjort det här stora arbetet. Vi kommer att också leverera ett tydligt valprogram med vilka prioriteringar vi har, vad det är vi går till val på. Och vi går till val som eget parti. Vi söker ett starkt mandat för att kunna få bygga liksom, politik för att förbättra levnadsvillkoren för vanligt folk. Den här regeringen har ju varit väldigt tydliga. De tror mer på lobbyister och vill fortsätta med marknadsskolan. De kommer inte att stötta hushållen i en ekonomisk kris.
Och inte gjort
och kostnadsutvecklingen alltså, har inte gjort det.
Om man sa det förra valet, nu har de
bevisat kan
man
säga, att de inte gör det.
De gör det till valfläsk.
De gör det till valfläsk. Och vi har både en tillväxtagenda, vi har en hushållsekonomisk agenda och vi har också en välfärdsagenda. Vi kommer att presentera exakt vad vi går till val på inom en snar framtid. Men jag känner mig övertygad om att är vi tydliga med vad våra målsättningar är, agiterar vi väl för det, så tror jag ändå att människor känner att det är dags för verklig socialdemokrati att kliva in och vi är beredda att göra jobbet. Jag ser faktiskt fram emot den här valrörelsen och den kampen kommer att innebära.
Tack Laven Redar att du kom hit. Vi är tillbaka igen om en vecka. Maila in synpunkter till startapressarna@katalys.org. Vill du att Katalys ska göra mer? Ja, kanske inte längre avsnitt än det här, men fler avsnitt, fler poddar, mer opinionsbildning, så kan du alltid swisha in stöd eller bli månadsgivare. Eller teckna dig för vårt nyhetsbrev, helt gratis. Allt detta läser du om på katalys.se. Varje tisdag och torsdag klockan 11 kan du se mig och mina kollegor i podden Avgå alla, där vi snackar politik. Det går live på YouTube och det är bara att gå med tisdag och torsdag klockan 11. Det går att se och lyssna på efteråt också. Mitt namn är Daniel Suhonen. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.